Hur ska vi börja?
Ja, hur börjar vi med det här? För vi har två olika, vet folk vilka textläsningar det handlar om? Alltså, jag har tänkt lite på det här. Alltså, ska vi läsa de olika texterna eller ska vi bara berätta om dem?
I vårt sätt att introducera våra texter, jag tror det är bra att göra en slags parafras.
Ja.
Och inte läsa. Nej. Jag tror det är lättare faktiskt som ett samtal. Att, ja. Så du har idag Lukas evangeliet 11. Och
så förklarar lite varför vi har det. Varför vi läser det här. För vi har ju vi följer den gamla traditionen med. Alltså, fastetiden var ju en förberedelse för påsktiden. Så man utförde exorcismer i fornkyrkan.
Mm. För det är också för oss. Tredje söndagen i fastan. Vi verkligen börjar förbereda oss och det är en förkunnelse för oss, dagens evangelium från Johannes med den rensning av templet. Ja, ska vi börja?
Ja. Varmt välkomna tillbaka till Fastepodden. Med Ingrid och...
Både Pierre-André. Och tack igen, Ingrid. Låt oss börja. Så, idag fortsätter vi vår vandring under fastan tillsammans. Och det kommer att bli en utmaning faktiskt för vi har två olika evangelier. Du är i Lukas evangeliet. Och jag är i Johannes evangeliet. Men jag tror fortfarande det finns ett echo som hjälper oss att verkligen fördjupa vår tro. Att visa, att lära någonting om Gud. Vi kommer att se Jesus agerar som verkligen Gud med oss i världen. Låt oss börja med ditt evangelium.
Och i Svenska kyrkan så läser vi den här söndagen Lukas evangeliets 11 kapitel, verserna 14-26. Och det handlar om kampen mot det onda, kampen mot ondskan och hur Jesus driver ut demoner med Guds finger. Och slutar med en varning för faran av att en anden kan återkomma till en person som Jesus en gång har drivit ut den ur. Och just detta tema med kampen mot ondskan, det kommer faktiskt från fornkyrkans sed. Alltså under fastetiden, det var en förberedelsetid för dopet. Katekumenerna skulle döpas under påsknatten. Och de tre första söndagarna har vi just i Svenska kyrkan har vi läsningar där det handlar om prövningens stund, kampen mot det onda. Allt detta som vi inte gör själva utan som Gud gör för oss. När vi låter honom göra det. Och i fornkyrkan så var det så att man utförde exorcismer runt den här tiden. Man drev alltså ut det onda. I mitt evangelium så börjar det med att Jesus har drivit ut en demon som är stum ur en man och man har börjat tala. Och då börjar man ifrågasätta Jesus och säga med vems kraft är det egentligen som han driver ut det onda? Är det kanske inte med Belzebul eller gödselguden, den mörka onda kraften själv. Och då så tar Jesus och kontrar dem och så säger han att ja men det är ju alltså det är, han visar dem att det kan inte vara med den mörka kraften därför att ett rike som kommer i strid med sig själv kommer att falla ihop. Plattfall. Och det är däremot med Guds finger och det kommer jag uppehålla mig med lite senare när vi i det här samtalet. För det här är väldigt fascinerande. Detta Guds finger som man talar om, det är en symbol för Guds kraft. Och om vi vill hitta tillbaka till Guds finger och se vad det dyker upp annars så måste vi gå tillbaka till ökenvandringen till Exodus. För där dyker också Guds finger eller Guds arm och hand upp. Och det är när Mose, Aaron står framför farao och gör tecken eller under som till slut kommer att leda till att farao släpper Israels folk. Så det är direkt kopplat till ökenvandringen faktiskt det som Jesus gör. Att vi människor i vår ökenvandring, när vi stöter på det som håller oss fångna så är det Jesus som med Guds arm kan man säga driver ut det onda. Och sen slutar evangeliet som jag har med en varning från Jesus sida till oss. Att bara för att vi en gång har kan man säga, omvänt oss till honom och vänt oss bort från det onda, så innebär inte det att det liksom i våra liv här och nu är lugnt och stilla för all framtid, utan att detta är någonting som dagligen kräver uppmärksamhet. Jag skulle säga att dagligen kräver omvändelse till Kristus för att vi ska hålla oss på rätt spår.
Men jag tror det är där att också våra evangelier kopplas, man kan säga. För i katolska kyrkan fortsätter vi vår vandring under fastan genom att lyssna på Johannes evangeliet. Och idag är vi med Jesus Kristus i templet i början av hans offentliga liv. Och han kommer i Jerusalem för att fira påsk. Och som alla judar finns i templet. Och han är ganska oroad med vad händer i templet. Och hur man har förändrat templet. Och kanske inte använder templet som det skulle. Och det är den avsnitt som vi känner som den templets rensning. Men vad du sa, att för att förstå vad Jesus gör måste vi gå tillbaka till öknen. Och faktiskt, det är vad vi måste göra också för att förstå vad är templet i den judiska traditionen. Och det är den uppenbarelsetältet som vi läser om i slutet av Exodus, andra Moseboken. Och den templet där vi kan träffa, möta Gud. Jesus Kristus kommer, vi kommer att se, som du ser, vad det betyder för oss att Gud är här i världen. Vem är Guds finger faktiskt? Och det var vi. Vem är Guds tempel? Och det är också den fråga Jesus kommer med att säga, men jag är Guds tempel. Och den fråga som de judarna hade när de såg vad Jesus gjorde när han drev ut demoner, det är samma fråga som de har när de ser Jesus som rensa templet. Men varför gör du det? Och Jesus vill verkligen förkunna att här finns det sanna templet. Honom. Och det finns en missförståelse mellan dessa två grupper. Och det var d'ailleurs också intressant för oss att det är också en fråga för oss. Hur agerar vi i Guds tempel? Och jag pratar inte bara vad gör vi i våra kyrkor, men vad gör vi med Jesus Kristus? Och dessa två frågor som du sa, det är de viktiga frågor för ofta vi kan ifrågasätta också Guds agerande i världen. Vi kan ifrågasätta sättet att andra dyrka tillbedja Gud. Och verkligen, vi måste gå tillbaka till ursprungen som finns i Gamla Testamentet. Att Gud, Jesus Kristus kom i Jerusalem för att fira påsk. Vad betyder påsk? Vad betyder för honom att säga den sanna påsklammet? Och vad är templet? Och det är en viktig fråga. Så låt oss gå tillbaka i öknen, för jag tror det är det viktigaste att vi gör som honom, att titta tillbaka i andra Moseboken.
Ja, och om vi går till andra Mosebok, det som är centralt. Om vi går till andra Moseboken så kommer vi till, när vi kommer in i min läsning i alla fall, så har vi Mose och Aron som står framför farao. Gud har givit Mose i uppdrag att leda Israels folk ut ur Egypten. Men Gud har också sagt att han ska förhärda faraos hjärta så att farao inte släpper israeliterna. Och plågorna har redan börjat komma. Första plågan är att vatten förvandlas till blod. Den andra plågan är grodor och den tredje plågan är myggor. Och en del av de här plågorna så kan faraos magiker själva reproducera. De kan också förvandla vatten till blod med sina svartkonster. Men när det kommer till slut till myggorna så blir de förfärade, för de kan faktiskt inte återskapa detta själva. Och nu börjar de bli lite skraja. De säger till farao, detta är Guds finger. Det vill säga, det är någonting som är mycket större än oss. Och det här kan vi faktiskt inte rå på. Den här mannen håller på med någonting som är utanför vår kontroll. Men vi hör ju om att faraos hjärta förbittras. Så det kommer ju att, det här eskalerar ju till den sista stora plågan när allt förstfött kommer att dö. Men det är så, detta är Guds finger. Till och med de utomstående ser detta. Det är Israels Gud som verkar. Och Guds finger är ju, har man tolkat på olika sätt, det är en symbol för Guds makt. Och fingret är den minsta delen på Guds arm är ett stort bibliskt uttryck för Guds makt. Och fingret är den minsta lilla delen av detta. Som är bara detta Guds lilla finger, så kan man utföra stordåd. Och Guds finger är också tolkat som Guds ande. Och går vi till våra kära kyrkofäder, så bland annat Ambrosius i Milano, han skrev så att Kristus är Guds högra arm eller hand. Och så blir väl då anden den vänstra, och att Gud verkar med dessa båda i världen. Men Guds finger kan man också tolka som helt enkelt som Guds ande. Det är med detta Guds finger som, det är inte farao som utför stordåden i Egypten, utan det är Gud själv. Och likadant är det då när vi går tillbaka till min berättelse, att när Jesus driver ut demoner, driver ut mörkrets makter ur en människa, då är det inte, då är det med Guds hela kraft. Och det är samma kraft som finns i andra Mosebok som går igenom, som kommer och dyker upp när vi kommer in i vårt evangelium. Och det är med detta han driver ut det onda.
Och du kopplade det i början också med din kyrkotradition, att med också som en förberedelse för dopet. Mm. Jag tror det är inte bara din kyrkotradition, det är kyrkans tradition. Yeah. För vi har samma uppfattning i katolska kyrkan, så det är verkligen någonting som går tidigare än...
Ja, det är ju formkyrklig tradition,
ja,
ska jag säga.
Det, men, och det är verkligen att som du sa, att dopet, det är den stora tecken som vi får att ja, vår vandring tar sitt slut. Och nu kommer vi in i det utlovade landet. Mm. Och genom detta, det finns en rensning också som händer i vårt liv. Mm. Och verkligen, vi kan se att det är Guds finger som rör oss. Mm. Som rensar oss. Mm. Och som ger oss redo också att fortsätta i det utlovade landet. Mm. Som Kristi lärjunge. Mm. Och vi kan verkligen se hur den här tiden som vi pratade om i första podcasten, att det är en förberedelsetid. Och det var vi också upplever under fastan, att det är en tid som kyrkan ger oss varje år för att återförbereda oss. Mm. Att följa Jesus Kristus, att uppleva den stor gåva han ger oss genom hans sons död och uppståndelse. Och det är någonting som vi måste inte tappa, det är också vad händer efter fastan, för det är inte fastan för fastan, det är fastan för att kunna uppleva tillsammans Kristi uppståndelse och den stor seger om döden. Och där vi kan förstå när vi läser tillbaka till de första händelser att ja, det finns en förberedelse, att Gud tar alltid initiativet och kommer till oss för att driva alla demoner som finns i oss. Och vi vet att vi behöver dig. Det är inte att säga mitt liv är okej. Nej. Jag behöver uppleva Guds närvaro i mitt liv. Och det är från inuti faktiskt att vi kan sen se honom som han är. För min del, det är ganska intressant, för när jag läser Lukas evangelium och särskilt denna passage, att skulle jag våga att låta Jesus Kristus komma tillbe och driva ut mina demoner? För det är också en förödmjukande process att säga jag behöver rensning. Och när vi läser evangeliet, ja, verkligen, Guds ord är också att det är en förmjukande process att säga okej, är jag redo också att låta Gud agera i mitt liv? För kanske jag måste också acceptera att gå där jag inte tänkte gå. Och det är någonting som vi läser i Exodus faktiskt. Det är ganska intressant att Gud kallar Mose för att förkunna befrielsen till de hebraiska, för att säga till farao du måste släppa mitt folk, för att de kan tillbedja mig, att de kan verkligen komma på berget och dyrka mig, tillbedja mig. Så det är också, det ser någonting också om vår kallelse. Det är inte befrielsen för befrielsen. Det finns också ett mål med befrielsen. Mose vill inte. Och försöker rita alla ursäkter som finns för att inte kunna göra det. Och till sist, Gud säger, okej, du har en bror, Aaron. Jag tror att han kan, han pratar väl faktiskt. Så han kommer att prata för dig. Och jag skulle säga att där börjar också den första goda nyheten. Att Gud ger oss det vi behöver för att göra vad han kallade oss till. Och ibland vi får hjälp från oväntade platser. Det är en stor gåva. De går framför farao, gör genom ord och gärning stora under. Till sist, med hjälp av Gud, farao hjälper Guds folk. Och i början det är ganska bra. Även om de är lite rädda för farao kommer med sin armén. Men efter berget, de börjar igen ifrågasätta Gud. Och till och med att säga, men det var lite bättre faktiskt tidigare. Åtminstone via det skött. Via det. Och de hebraiska, de upplever inte öknen som en befriande tid, som en förberedelse tid. De glömmer att faktiskt Gud kommer att leda dem till det utlovade landet. Och de börjar igen att ångra vad de hade när de var slavar i Egypten.
Och jag skulle också säga att det finns ju lite samma frestelse för oss hela tiden. Alltså det som vi är hemvana vid, det är på något sätt, det känns lite tryggt även om det är fångenskap. Och när det gäller också förberedelsen under fastetiden, det är ju en ökenvandring för oss. Vi skalar av det yttre och vi går genom öknen och undan för undan så hjälper ju oss. Det yttre är ju inte målet, men det inre är ju målet att liksom skala bort så mycket som möjligt som brusar som får oss att inte lyssna på Kristus och riktigt in oss på honom. Och då tar han ju itu och kastar ljus över det som inom oss som håller oss också oss fångna i någon form av fångenskap i Egypten, det som vi är slavar under. Men jag tror att efter ett tag så kan ju också vi börja knorra, precis som israeliterna gjorde i öknen. Jag tycker det är väldigt, alltså läsa andra Mosebok är lite, ibland drar man faktiskt på smilbanden. För det finns ju något underbar passage där Gud säger till Mose och Aron, gör någonting. Och Mose klagar högljutt och säger att det här kan jag absolut inte göra, farao kommer inte att lyssna på mig. Och sen står det bara i nästa mening ungefär att Gud pratade med Mose och Mose gick till farao. Så att det händer saker och ting hela tiden. Och när de kommer ut i öknen så blir ju Herren blir ju vred på dem. Och så skickar han dem kött i överflöd. De får vaktlar som flyger in över hela lägret. Så israeliterna samlar kött. Men det finns denna frestelse också för oss, tror jag. Som sagt, att vi vill tillbaka till det som, eller vi längtar efter ett tag lite tillbaka till det som ändå var ganska bekvämt. Men som inte gjorde att vi kunde leva fullvärdigt som kristna i den frihet som Kristus vill ge oss. Och det kommer ju fram lite i mitt evangelium. Detta att se upp, säger Jesus, när den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. Och när den då så kommer och finner det städat och snyggt, så går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än en själv. Och de följer med in och slår sig ner där. Och för den människan blir slutet värre än början.
Ja.
Och det visar ju något om vår vandring, att vi är städda på en vandring, men vi kan aldrig slå oss till ro. Det är ju inte vi som visar bort donarna, det är Kristus som gör det. Men det är så lätt att vi på något sätt efter ett tag börjar ta upp gamla later och laster och så vidare. Det finns ju olika tolkningar av vilka de här sju andarna skulle vara.
Mm.
En tolkning som du har gjort mig uppmärksam på är Thomas av Aquinos. Den handlar om de sju lasterna eller dödssynderna som då kan gå in i våra hjärtan. Och en alternativ tolkning är, jag hör ett litet lästips till alla i fastan, och det är faktiskt Cassianus, där han skriver om olika begären som tar över en människas liv. Och då begären menar man sådant som exempelvis frosseri, penning, kärlek till pengar och så vidare. Leda, bland annat. Och de här sakerna är ju inte sådana som i sig kan ju verka ganska oförargliga. Och då att en människa gillar att ha lite grejer, lite prylar. Men på lång sikt så gör det ju så att vi liksom riktar in vår energi och vår tid mot det som inte kan ge oss liv. Och i ett stort sammanhang så innebär ju exempelvis en sån sak som penningbegär att vi deltar i en konsumtionskultur som urholkar våra livsbetingelser, som urholkar världen, som kastar ner vissa människor i fattigdom och andra människor i liksom att de tvingas leva i områden som är skadade, som miljömässigt är skadade.
Ja, precis vad du sa, att det är en stark varning.
Mm.
Att det finns alltid en risk att när vi glömmer bort varför Gud befriade oss, att vi tittar tillbaka till vad vi hade med en slags förväntan att säga, men det var inte så dåligt. Och därför tror jag att mitt evangelium kan belysa din läsning faktiskt. För som du så, Gud rensar oss och nu är vi fria att fortsätta vår vandring till den stora gåva han vill ge oss. Hein? Det utlovade landet, det betyder att vara med Jesus Kristus. Hein? Och när vi läser Johannes evangelium och särskilt om templets rensning, det är en stor utmaning för oss att verkligen fråga, vad gör vi med Jesus Kristus? För också vårt sätt att vara i en relation med honom kan verkligen förändra till en marknad, som vi läser i dagens evangelium. Att vad vi gör det är att vi handlar med Gud, att säga okej, jag gör det om du gör det. Och till sist det blir en Gud som är inte Gud, men som är en slags idol, att säga okej, min bild om Gud det är detta. Vi behöver ofta att Gud kommer för att rensa våra idoler, för att befria oss. Så det finns där, tror jag, en koppling mellan våra två läsningar. Och du sa, vi är i öknen. Och Gud är inte bara att säga Jarvikar, Mose och Aaron för att gå till farao och göra att ni är fria. Det är också kommer att ge oss en plats där vi ska mötas. Uppenbarelsetältet. Och det tält, det betyder att de kommer att bära mötesplatsen. Det är inte bara en plats där de måste de stannar på en viss plats i öknen och sen de kan gå i det utövade landet, och när de vill komma tillbaka till Gud de måste gå tillbaka i öknen. Nej. Gud följer dem. Gud är öppnar vägen för dem till det utlovade landet. Samtidigt Gud följer dem. Gud är alltid med dem. Och för oss det är också en stor glädje att säga, men Gud finns där jag finns. Men, för det är alltid en men. Hur hanterar vi detta? Vad gör vi med Gud? Och det är också en fråga vi kan ha. Vad gör vi med våra kyrkor? Är det verkligen en plats där jag kan uppleva och träffa Gud? Eller är det bara en plats där jag kan handla? Är det en plats som exkluderar andra. Så ett plats som jag gör som en klubb, min klubb, och alla måste likna mig om de vill tillhöra klubben. Ja, det är verkligen någonting som jag funderar över under fastan, att det är inte bara att vandra i öknen, att säga okej, okay, nu jag ska också förbereda mig att fira påsk. Och särskilt som präst, det är verkligen hur är jag trogen till min kallelse? Hur jag låter Gud förändra mig för att verkligen vara en redskap som Mose och Aaron kunde bli för de hebraiska. Hur kan jag bli i min i mitt sätt att predika, i mitt sätt att leda andra för att träffa Gud och inte träffa min bild av Gud. Och det är en stor skillnad. Och därför vi behöver också andra röster, din röst, för att hjälpa mig faktiskt att lyssna på Gud. Och det är någonting som jag tror att skulle hoppas att vi kristna skulle bli kända som en lyssnande folk. Ofta vi är kända som de som säger åt andra vad de måste göra, men vi glömmer att vi måste först lyssna på Gud och lyssna på andra för Gud också agerar i världen genom andra.
Och det här som du säger, det är så oerhört centralt och det är så oerhört viktigt. Och inte bara för oss som präster i vårt sätt att hålla fast, men också jag tror för alla kristna. Och faktiskt, jag tycker det intressanta är att allt går ju egentligen tillbaka till detta i vår relation till Gud. Detta, det är så lätt att vi gör oss en bild av Gud och sedan så tror vi att det är liksom den kompletta bilden. Så här funkar Gud, så här är Gud. Utan att inse att det har väldigt mycket av mig själv och mina projektioner och så vidare. Och bara min kulturella kontext påverkar hur jag beskriver Gud. Och där tycker jag så mycket om detta Guds helighet. Som vi egentligen har gått förbi ganska ofta i diskussionerna. Alltså om man tänker på uppenbarelsetältet i öknen. Alltså Guds närvaro är ju så helig att två av Arons söner brinner ju upp när de går inför Guds närvaro på fel sätt. Gud går framför dem som en molnstod om dagen, en eldstod om natten. Det är någonting ytterst, det är heligt, det är avskilt. Och samtidigt så är Gud där mitt ibland dem. Ingen kan fullt ut förstå Gud överhuvudtaget. Mm. Och jag tänker så ofta på detta som vi sjunger i mässan. I båda traditionerna. Alltså, helig, helig, helig är Herregud Sebaot. Detta som kommer från Uppenbarelseboken. Då vi säger att det är himlens och jordens lovsång som går samman kring Kristus som är närvarande i eukaristin. Och det handlar ju om att Gud är oss så nära att vi kan, vi tror ju att han är närvarande i eukaristin, så vi kan se honom och vi får ta del av Gud själv. Och samtidigt så kan vi inte fullt förstå detta. För den som är oss så nära, han är avskild och han är liksom, han är ju bortom vår fattningsförmåga. Det är universums ursprung och mål. Denna helighet har vi mitt framför oss och ibland oss. Gud är alltså helig, han är avskild, han är långt mycket större än vad vi förmår fatta, vad vi förmår förstå. Och likväl så är han den som hela tiden tar initiativet och vill ha en relation med oss. Och det där är hisnande. Det är ett hisnande spänningsfält som vi befinner oss i. Och när vi har en relation med oss så vill han ha en relation med alla människor. Och där är det så intressant, precis den texten du har på Pierre-André. Med Jerusalems tempel när Jesus ser till att de inte... Alltså denna distorsion som har skett av tillbedjan av förhållandet till Gud. När man har gjort templet till en marknadsplats. På samma sätt så kan ju vi ibland göra, som du säger, våra gemenskap till en marknadsplats. Alltså någonting som tjänar våra egna syften. Och det är så underbart med den gemenskap som Kristus faktiskt skapar. Och ofta så kan vi inte riktigt se det i våra läsningar. Men vi tar det så självklart att Jesus, han botar lama, han botar lytta, han botar dem som i det här fallet en man som är stum. Och låter dem sedan ingå i sin krets. I den stora gemenskap som man bygger. Och vi tar det som självklart. Men grejen är den att det var inte alls självklart under Jesu tid. Om vi går till Esséerna. Som vi känner till genom bland annat Qumran-skrifterna, alltså Döda havsrullarna. Där finner vi en helt annan typ av gemenskap. Där just den som var lam eller den som var stum och så vidare, var exkluderad ur gemenskapen, för den personen ansågs vara oren. Och då byggde på en helt annan rigid tolkning av renhetslagarna. Och frågan är egentligen hur vi i våra respektive, hur vi kristna ibland faktiskt på eget bevåg utesluter andra, för vi tycker att nej, men de uppfyller inte de och de kriterierna som vi har för att vi ska vara sant kristna. Medan det Guds rike som Kristus inbjuder oss alla till är långt mycket större, tror jag.
Absolut. Och jag tror om vad du säger att ibland det finns en missförståelse om vad Gud vill göra också med oss. Och det finns en dialog i mitt evangelium, i Johannes evangelium, när Jesus säger: riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa det, i 46 år har man byggt på det templet, och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Och ibland det tror jag det är vad vi gör faktiskt. Det, vi vill inte låta Gud agera, för det, Gud säger inte riv ner detta tempel och ni ska bygga det igen i tre dagar. Nej, jag ska göra det. Och de säger, men nej, vi gjorde det i 46 år och det är inte färdigt än. Och du vill göra det? Och frågan är verkligen, vill jag låta Gud agera i mitt liv? Och jag tror att, att ibland vi är som de som dessa judarna, att vi vill säga till Gud, nej, jag tar hand om mitt liv. Jag vet bättre än du vad är bra för mig och hur faktiskt du skulle låta mig tillbedja dig. Istället att se att nej, det är Gud som tar initiativet och kommer till oss och visar oss vägen. Och det var kritiker de hebraiska gjorde mot Moses och Aaron i öknen. No? De gillade inte sättet att de skulle åka till det utlovade landet. Och började faktiskt att titta tillbaka om de hade i Egypten.
Mm. Till syvende och sist handlar ju allt detta också om, det handlar om förtrösten på Gud eller tillit till Gud. Det som vi kallar tro. För att det tro på är att lita till Gud. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om en liten vers ur ordspråksboken som kom upp i mitt sinne när jag satt och förberedde den här dagens läsningar. Och det är ur ordspråksbokens fjärde kapitel där det står: mer än allt annat, vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Och det är just detta, kan man säga, hjärtats öppenhet för Kristus och tillit till Kristus. Eller om vi stänger oss för honom och litar till oss själva och vår egen förmåga. Och det brukar inte vara en så bra idé. Det brukar inte gå så bra till slut.
Ja, och på grund av att du citerade Ordspråksboken, det finns också, jag tror, en vers som kan belysa vår vandring. Och när jag säger vår vandring, jag menar du och jag. Det är kapitel 17, vers 17, så det är ganska lätt att komma ihåg. 17, 17. En vän visar alltid kärlek. En broder är till för att hjälpa i nöden. Mm. Så tack igen. Och låt oss fortsätta vår vandring tillsammans.
Tack till dig.